Det pågår ju återigen lite av en rymdkapplöpning och det ska vi prata om nu. Jag säger välkommen till Johan Markopoulos från Rymdstyrelsen.
Tack ska du ha.
Ja, vi ska prata om det som pågår nu, men jag tänker att vi tar avstamp i den första rymdkapplöpningen som väl började i slutet av 50-talet. Vad var det som drog igång den?
Ja, alltså man skulle kunna säga hårdraget så är det så att under andra världskriget så höll framförallt tyskarna på att utveckla raketer, men då handlar det om vapen. Mm. I slutet av andra världskriget så amerikanerna och ryssarna tog hand om den teknologi som hade utvecklats och sånt. Och sen så tog man den till sina respektive länder och sen så fortsatte man utveckla det. Mm. Både för ett vapensystem, ja, men också för det här att ta sig ut i rymden.
Ja. Och vad var det man hoppades på då då?
Det är olika saker. Ja. Första satelliten Sputnik 1957 då, det var ju liksom mer att bekräfta att man faktiskt kunde få upp någonting i omloppsbanan och att den fungerade och sådär. Mm. Sen så bland de tidiga satelliten, det var ju militärt så här, att ha kameror ombord och kunna se ner på fiender. Det finns de som hävdar att du utan spionsatelliter så kanske hade fått ett tredje världskrig, men nu kunde man hålla koll på varandra och se såhär, ja just det, där fartyget är på väg ut nu, det rör sig i den riktningen, det är lugnt, vi behöver inte bry oss.
Nej, mycket som ändrades med det ju.
Ja, och sen så kom det här med telekommunikationer blev snabbt. Alltså. Mm. Första livesändning från en olympiad var Tokyo 1964.
Ja.
Och det var liksom superstort att man hemma i USA då kunde se livebilder från när någon hoppar höjdhopp eller sådär.
Ja, ja, såklart. Och så vill man ju också då skicka upp en människa. Ja, man började väl i och för sig med djur.
Ja, och det var väl lite grann så att amerikanerna hamnade lite på efterkälken. Ryssarna var först med satellit. De var först med att få upp en människa i rymden. De var först med att få upp en kvinna i rymden.
Vad berodde det på? Var de liksom skarpare vad gäller tekniken eller var de bara snabbare? Eller vad?
Jag vågar inte säga exakt, men jag skulle gissa att de var snabba, väldigt liksom så här fokuserade och också vågade ta större risker.
Okej. När kom USA i kapp då? Eller vad man ska säga?
Alltså det blir ju egentligen gradvis där under 60-talet, men sen också när Kennedy då lägger fast det här månprogrammet Apollo, att vi ska före utgången av 1960-talet så ska vi placera en människa på månen.
Mm.
Alltså det knäckte allt. Så att då i 69 så juli så fick man ner Armstrong och Buzz Aldrin på månen. Och sen så dog lite grann kan man säga kapplöpningen på det sättet.
Ja.
Det här synbarheten och det där. Och sen så har man ju fortsatt utveckla rymdteknologi.
Ja, just det.
Sen är ju GPS, alltså navigationssystem. Man placerar klockor i rymden för att det är mer exakt. Och massa såna här nyttigheter som vi har idag som vi ibland kanske inte ens tänker på.
Nej, precis.
Och vädersatelliter och allt sånt där som är vardag idag.
Vi ska prata vidare om den här rymdkapplöpningen som pågår idag. Det gör vi strax på Rix FM.
Rix FM.
Vi pratar om den pågående rymdkapplöpningen här på Rix FM. Det är Johan Markopoulos som är här från Rymdstyrelsen. Och vi har fått en liten historiebeskrivning, men vi pratar ju återigen om en rymdkapplöpning. Vilka länder är det, eller så här ska jag säga, vilka är det som är med i den kapplöpningen idag?
Det är många fler idag än vad det var på 60-70-talet. Idag kan man säga att det finns två block. USA har någonting som de kallas för Artemis och Artemis Accord, och det är 40-45 länder ungefär som har skrivit på det, och det är liksom inte att de ska gå in och vara med i projekt, utan de har mer skrivit under ungefär så här, vi godkänner de här villkoren att man inte ska göra territoriella anspråk, att man inte ska använda, det ska bara användas för fredliga saker och sånt. Och sen så finns det ett annat block som är då Kina och Ryssland, men också andra länder som Sydafrika till exempel och Thailand är med, och det kallas då för International Lunar Research Station.
Ja, okej. Finns det likheter mellan de här blocken?
Ja, det
eller?
Finns. Alltså, båda syftar till att tillbaka till månen med människor, men också att man ska bygga baser där, så att man ska kunna vara där längre tid. Alltså inte bara åka upp som Apollo, att man åkte upp, var där en stad, hämtade samlade på sig massa mångrus och månstenar och åkte tillbaka till jorden. Mm. Utan nu handlar det om lång tid.
Men varför är månen så himla intressant nu då?
Alltså någonstans kan man säga så att månen är en mellanlandning på väg till Mars.
Mm.
Så att nu har vi haft den här internationella rymdstationen runt jorden som började byggas i slutet på 90-talet. Den har varit permanent bemannad. Så det har alltid funnits människor där uppe sedan 2000.
Ah.
Alltså 24
Oj.
År.
Ah.
Och nu tycker man att man kan det här med att ha människor lång tid i rymden och sådana saker. Så tänker man att nu nästa steg är att ta oss tillbaka till månen och ha människor på lång tid där, bygga en bas där. Och sen så då, ser man det här nästa steget som är någonstans där i horisonten, det är att ta sig till Mars.
Ja, just det. Men de här olika blocken, tävlar de om att komma först till månen, alltså att bygga bas? Eller hur jobbar man tillsammans?
Nej,
det är en tävling. Det är en kapplöpning,
ja.
Helt enkelt. Och hur långt har man kommit i de här planerna då?
Ja, USA har ju flugit med den här raketen har man flugit till månen, obemannad och rundat månen.
Mm.
Nästa steg är nästa år, då räknar man med att sätta människor ombord på den här kapseln och raketen och flyga. Men inte landa, utan flyga runt månen och tillbaka.
Okay.
Så det liknar egentligen upplägget man hade för Apollo. Då var det också sådär att man först skickade iväg en raket med Apollo-kapsel. Och sen så nästa steg så var att skicka bemannad utan att landa. Och sen så landar man. Så någonstans 2026 pratar man om att återigen landa människor på månen.
Men då för kort lite sådär att de ska
Alltså de kommer ju inte vara där och börja bygga någonting.
Nej.
Direkt.
Man blir så nyfiken på förutsättningarna för att bygga på månen. Vad vet man om dem?
Ja, alltså det finns lite olika planer. Dels kan du ju skicka saker, alltså byggelement från jorden. Det är ungefär som man har byggt rymdstationen.
Ja,
man skickar element upp och så monterar man ihop det som ett typ Lego.
Ja.
Men det finns också såna idéer om att man kanske skulle kunna använda mångrus eller månsand till att 3D-printa.
Jaha.
Byggnader och
sådär. Nej, men gud, jag får nästan rysningar. Det är så otroligt framtiden är här idag på något sätt.
Ja, och mångrus är ganska obehagligt alltså för människor.
Ja, okay.
Det finns ju ingen vind på det, så det är ingenting som slipar av det, så det är extremt vassa kanter på det. Det är ungefär som en stenflisa du hugger bort. Och man vet ju att de astronauter som var uppe på Apollo-programmet, de hade jättemycket så här damm på sig, det klistrar fast sig på rymddräkten och så. Och de astronauterna som sen klev in i kapseln, tog av sig, de hostade, det var besvärligt.
Mm-hmm.
Men där är så pass farligt att om du har människor under lång tid, då riskerar de alltså att få permanenta skador i lungorna och såna saker. Och dra ner sig det där.
Det låter ju jätteläskigt.
Ja, men det finns en svensk forskare här i Stockholm faktiskt som håller på att titta på det där och hur man på bästa sätt skulle kunna så att minska problemet.
Ja, jag fattar. Åh, gud vad spännande. Vi ska prata vidare om rymden strax här på Rix FM. Vi pratar om rymden och rymdkapplöpningen. Det är Johan Markopoulos från Rymdstyrelsen som är här. Och det finns, jag sa just det till dig Johan, att ju mer vi pratar desto mer finns det att prata om.
Men rymden är oändlig.
Ja, rymden är oändlig. Det märker man när man har det som samtalsämne. Men jag vill också få med det här, för vi pratade lite innan om satelliter. För det finns ju otroligt många. Det finns flera tusen.
Ja.
Som cirkulerar runt jorden.
Ja.
Och jag är intresserad av, vem är det som får skicka upp en satellit?
I princip så kan vem som helst, men det finns ett regelsystem. Det finns, varje nation har sitt eget regelverk. Och i Sverige så går en ansökan om att få skicka upp en satellit går till regeringen.
Ja.
Vi på Rymdstyrelsen bereder ärendet, hanterar det och ser till att allting sådär. Men sen så i slutändan så är det den svenska regeringen som fattar beslut om att sätta upp på det.
Ja.
Och en del av koordineringen, du talar om så här, men jag vill skicka upp en satellit, den ska ha det här syftet, den ska ligga i den här banan så här långt bort. Och en del av den koordineringen görs också med en annan myndighet som heter Post- och telestyrelsen.
Mm.
Och de har kontakt med någonting som heter Internationella teleunionen. Och då får man så här tillbaka så här, ja, du kan placera din satellit här och här. Och sen får du då gå till den som äger raketen som ska skicka upp satelliten och säga att jag har tillstånd att placera min satellit här och här.
Ja, vad har Sverige för satelliter där uppe?
Sverige har ett antal forskningssatelliter.
Okej.
Okay. Den senaste som skickades upp heter Mats.
Jaha, ja, och jag minns Mats. Ja,
ja, ja. Och Mats är då att titta ner i, det handlar om aeronomi, alltså dynamik i luften, att lära sig förstå. Det är ganska mycket klimat forskning. Och det är mycket sådär att man... när man vill studera saker som händer i vår egen atmosfär, så är det bästa sättet att göra det är uppifrån. Jag hade en gammal generaldirektör som sa så här, ja, men vill man titta på en bordsduk så ska man inte göra det från under bordet, utan måste man upp ovanför bordet, ja, och då måste man upp i rymden alltså. Ja.
Det pågår ju också rymdturism, och då finns det ju också privata aktörer. Vad tänker du om den här utvecklingen?
Alltså det är mycket pengar i det där, och det är många rika, så då har de här ägaren till Amazon och ägaren till vad heter det, Tesla,
ja,
som är aktiva inom det här området. Och de ser nog så här möjligheter, ja, men det finns många som vill, så att vi kanske kan skapa en marknad eller göra det billigare, och så där. Och de jobbar ju också med att utveckla saker. Nu senast, de här som flög rymdturisten, som faktiskt var utanför sin kapsel grann också.
Just det.
De hade ju då en ny rymddräkt. Då skulle man kunna tänka sig att de kanske vill sälja den till NASA, eller de vill visa att ge väldigt rika människor en möjlighet att också få komma ut i den fria rymden.
Mm.
För alla astronauter, de säger att det häftigaste du kan göra som astronaut, det är att vara utanför i din egen rymdkapsel, så att säga, och arbeta. Du, Christer Fuglesang tror jag har fortfarande det europeiska rekordet. Jag tror han var ute 5 gånger eller någonting sånt där. Och jobbade, då i och för sig, väldigt långa arbetspass. Han var ute 6-8 timmar och liksom slet.
Ja, verkligen.
Å andra sidan, så jag vet att han, ett av dem, han var ute, han hade en aluminiumtank, eller ammoniaktank på 800 kilo som han rattade.
Ja, det är annorlunda där uppe ju, helt klart. Innan jag släpper iväg dig måste jag ju fråga, när kommer vi att sätta någon på Mars då?
Mitt standardsvar är om 25 år.
Och hur länge har du sagt det?
Åtminstone 20 år.
Ja, okej. Ja. Tack snälla Johan för att du kom hit idag.